lytter til P1.
Remigrationsdebatten raser i Danmark, og mon ikke den også bliver fulgt på sidelinjen fra både Norge og Sverige. Jeg er i hvert fald sikker på, at der er en masse ting, som jeg kommer til at skulle forklare. Og ud over det, så tror jeg måske nok også, at jeg har ændret standpunkt i forhold til MeToo.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Jeg må si noe veldig, veldig, veldig pinlig. I forrige ukes Norsken, svensken og dansken så snakket vi om oljefondet, og i forbifarten så sa jeg at oljefondet er 20 000 milliarder dollar og ikke kroner. Altså, en ønsketenkning og Freudian slip på en eneste gang, tror jeg.
Jo, men det, altså det freudianske i det her, det er jo, at du lavede det her slip for endnu en uge at kunne tale om oliefonden. Fordi I nordmænd, I er besat af den oliefond. Det er det eneste, I taler om.
Men det er jo det eneste, vi har, etterhvert.
Men jeg reagerede ikke alls. Du havde kunnet sagt hvilken siffra som helst.
Det er fantasimillioner.
Ja, nej, men det passer ni att fatta. Det er jo ikke mye penger her.
Vi forstår ingenting. Altså,
når vi tænker på det, Hilde, når du ikke lager radio, så tænker vi, at du er som Joakim von Anka, som simmer den her penge på bingen bare. Så.
Ja, og så brokker du dig lidt over kronekursen.
Ja, præcis.
Det synker som en stein, alt sammen. Åh, oh, det er frygteligt.
Du lyssnar på Norsken, Svensken og Dansken. Skandinavisk familieterapi.
Et politisk slagsmål om såkaldt remigration er brudt ud på Christiansborg. Og midt i slagsmålet står Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, som vil frihedsberøve og udvise 50.000 til 100.000 udlændinge i Danmark.
Ordet remigration, det er et ord, som i alle fall tidligere i debattene har fått det til at gå kaldt ned over ryggen på mange, men som nå brukes på ramme alvor i dansk politik. Dansk Folkeparti vil sende hjem tusindvis af muslimske indvandrere og efterkommere og har mulighed til at internere kriminelle blandt andet. Dette ord, det jeg prøvede at finde ud, når var det første gang blev brugt remigration? 2014, rundt 2014 i Frankrike, rundt det som dere kanskje husker som blokidentitær, husker dere det?
Just det.
Ja. Ja,
men Hilde, vi bør nok for en god ordens skyld præcisere, hvad det er, det handler om. Ikke? Mm. Det, som de vil, det er, at de vil jo altså udvise udenlandske statsborgere, som er dømt for kriminalitet. Mm. Ikke? Men det, der er det ekstra lag i det her, det er, at man også vil udvise udenlandske statsborgere, som ikke forsørger sig selv og lever af offentlige ydelser. Ikke? Og så er der de danske statsborgere, altså dem, der er blevet tildelt de sidste 20 år, skal gennemgås detaljeret, og dem, der er blevet tildelt de sidste 8 år, skal igennem hele processen på ny med udgangspunkt i en ny præmis, som er skærpet. Mm. Og hvis man begår kriminalitet, så skal man have frataget sit statsborgerskab. Ikke? Og så er der den del, du påpeger i forhold til muslimerne, som faktisk, hvis man skal være ordspecifik, ikke, så handler det om islamisme, det her. Så hvis du lever islamisk, som Dansk Folkeparti formulerer det, så hvad hedder det? Ja, du skal ikke interneres, men det skal gøres umuligt, tæt ved umuligt for dig at leve islamisk i Danmark. Ikke? Og det vil sige, man internerer ikke muslimer, men muslimske friskoler skal lukkes, bønnekald og halalkød, tørklæder og bederum på de offentlige institutioner skal forbydes. Ikke? Det er det, som forslaget handler om.
Mm. Jeg brugte ordet remigration og tilbakesendelse. Ja. Og det er et ord, som har været næsten personer non grata, hvis det findes i ordverden, at snakke om remigration. Og på lidt over 10 år, så har det havnet ind i mainstream.
Repatriering eller återvandring eller remigration, det är ju de orden som politiken graviterar kring just nu.
Ja.
i våra länder, eller i Danmark och Sverige i alla fall, och i flera europeiska länder och USA.
Ja, det är riktigt. Jag syns det är intressant. I denna uge så har vi sådan en debatt i avisen, Weekendavisen, mellan en högerflöjs debattör som heter Kasper Støvring. Han kommer väl från den ydre högerflöj, vill man säga. Och så Bertel Haarder, som vi ju känner riktigt gott i Norden, dansk tidigare minister och näster i Folketinget, som är, vad heter det, stor Norden promoter.
Han har väl varit integrationsminister i Danmark.
Precis.
Liberal, eller vilket parti han vänster. Ja, det vill säga liberal på svenska. Då.
Ja. Precis, ja. Och i den här debatt så ser vi ju debattören från den yderste högerfløj stå på mål för remigrationen, ikke? Och liksom adressera all den kritik man vill möta för det här. Och så har man ju Bertel Haarder som menar att det är något omänskligt, något inhumant i den här plan. Och i övrigt kan han inte se hur den skulle kunna lade sig göra. Men det mest intressanta i allt det här är den lilla passage som Bertel Haarder formulerar omkring Norden, syns jag, ikke? Fordi han har jo, han vender, altså Norden er jo hans lille Hassan, altså hans emne, eller hans store drøm, han ligesom altid vender tilbage til, fordi han ønsker et mere integreret, stærkere, bedre etableret, konsolideret Norden, ikke? Ja. Som kan vise vejen. Og der formulerer han jo, at svenskerne på den hårde måde har lært, hvor galt det kan gå, når man lader stå til. De tider er forbi, hvor jeg som integrationsminister ved hvert eneste ministermøde fik moralprædikner og skæld ud af den selvretfærdige svenske minister Mona Sahlin. I dag er det svært at finde en svensker, der ikke ville ønske, at Sverige havde gjort det samme som Danmark dengang, ikke? Det er jo også interessant at huske på, når de nye begreber opstår her, altså.
Ja, men jag tycker att det är inte riktigt jämförbart.
Men det jag syns likväl vi ska hålla oss lite grann till det som jag prövde att snacka om inledningsvis, nämligen ordbruk.
Ja.
För det Kasper Støvring, som jag också har läst Hassan, som är postliberal, den mannen som for øvrig er medlem av Nobelkomiteen, Asle Troje i Norge, mener den viktigste tenkeren i hele Norden. Han skriver ikke primært som politisk strateg, han skriver som ideolog. Han er ingen politiker som Bertel Haarder, han er ideolog. Og det han gjør i denne teksten er å normalisere remigrasjon som legitimt politisk begrep, og ikke som et ekstremistisk begrep. Det gör han på tre måter. Han brukar medicinska metaforer, han brukar ett bild av en läge och en sjuk patient. Alltså vi har en moralsk plikt att handla radikalt när allt annat har fejlat. Det blir sån lägeetik. Nu måste vi gå in. Detta har varit fel. Detta är en sjuk patient. Och det är ju en klassisk retorisk knep för att förskyva moralsk ansvar. Alltså det omänskliga blir då rätt och slett nödvändigt för vi ska berga patienten.
Men menar du att remigration är det omänskliga?
Jag menar att det begreppet öppnar upp för långt mer än det du sa inledningsvis, Hassan.
Men det är ju det som politiken
har varit för sträng reglering av invandring alltid. För jag menar att det är omöjligt att en öppna gränser för enormt många människor som kommer ifrån städer som varken förstår vad en välfärdsstat är för något eller som heller inte respekterar det. Det har varit för en sträng kontroll av gränserna. Jag menar det är helt nödvändigt för att berga välfärdsstaten och den nordiska modellen. Ja, jag menar att med att normalisera ett begrepp som kom från det yttersta högre för cirka en 10 år sedan som har flytt in i mainstream genom en del av både alternativ för Deutschland särskilt men också de franska högerpartierna. Det att en man som Kasper Støvring nå gör det om till ett begrepp som ska berga patienten syns jag är intressant att se på. Han hävdade också att ingen land har lyckats. Det kan man säga, men det är ingen data här. Han sätter en absolut
med integrationen av muslimska medborgare, ikke specifikt. Det är det han formulerar. Ja.
Og det er en slags normaliseringsstrategi da. Han understreker at det igjen kan gjøres innenfor rettsstatens rammer. Men så har du da en annen borgerlig debattør som Pierre Collignon, som er sjefredaktør i Berlingske, som sier, som advarer høyresiden i Danmark mot å la denne type normalisering av remigrasjon uten å protestere eller komme med innsigelser. For det som Åsa sier, det å stoppe og regulere innvandringen og stoppe den totalt til og med, det går det an å diskutere. Noe annet er å åpne opp for en glideskala der remigrasjon kan brukes for hva som helst. Og når du sier at det skal være umulig å leve islamistisk, ja vel, hva betyr det i neste omgang? Hva betyr det egentlig? Hvor går den grensen?
Det er meget rimelige spørgsmål. Alle de spørgsmål, du stiller, og den glidebane, du frygter, er fuldstændig inden for rammen af det, jeg synes er helt, hvad hedder det, både rimeligt og acceptabelt. Altså, og det er da præcis de samme spørgsmål, jeg stiller mig selv. Altså, hvordan i alverden skal det her defineres for det første, og hvad vil det føre til? Ikke?
Ja.
Men jeg tror, at jeg, ligesom du og Åsa frygter, den glidebane, så meget, at jeg er villig til at inkludere begreber, som jeg tidligere ikke var villig til at inkludere, fordi jeg mener, at vi i det øjeblik, vi forholder os til det, som om, at det er djævelskab, der bliver præsenteret, så skubber vi det ud i yderkanten, hvor det så kan ligge og ulme og ofte også vokser sig stort og rigtig farligt. Ikke?
Det der
så derfor mener jeg, at man faktisk gør sig selv en tjeneste ved at inkludere de begreber, vi alle sammen frygter i den offentlige debat, sådan at de kan debatteres, ikke? Som vi gør nu.
Om vi accepterer et ord som remigration eller återvandring, så orden finns ju nu så att då måste man ju hantera dem men man måste vara väldigt tydlig med vad man själv menar med de där orden.
Absolut, yeah.
I så fall. Och då är det ju ett styrkeförhållande som jag skulle säga är ganska asymmetriskt just nu. Jag tycker att det är självklart att människor som har som är här och som inte är svenska medborgare och som begår brott att de inte ska kunna förvänta sig att vara kvar i Sverige. Det är självklart. Jag tycker inte det är självklart på andra sidan att man ska skicka folk iväg till länder där de riskerar dödsstraff. Det är ju sådana ställningstaganden man liksom måste hålla på och bolla med. Det är människor det handlar om trots allt. Och det är väldigt svårt att vara humanist när man pratar om sådana konkreta saker. Det är fruktansvärt svårt. Men i det här programmet så kan vi ändå liksom tillåta oss att vrida och vända på saker och inte vara så kategoriska. Om jag lyssnar på hur den svenska debatten går så är jag enig med de politiska kommentatorer som säger att det här är Sverigedemokraternas önskan och viljan i första hand. De övriga borgerliga partierna i regeringen, tidigare regeringen, de vill inte riktigt det här. De pratar hellre om hur vi ska öka integrationen. Att det handlar om. Inte att vi ska kasta ut folk som är här. Bara faktiskt väldigt många arbetar och gör rätt för sig oavsett vilken tro de än har. Och det är ju, vi förhårdnas i våra inre på ett sätt som jag skräms av.
Men jeg tror, du har større tiltro til moralen hos de øvrige borgerlige partier i Sverige, end jeg har til moralen hos de øvrige borgerlige partier i Danmark. Fordi jeg tror, at grunden til, at det borgerlige Danmark lige nu ikke siger et ord, er, at man venter på at se, hvad folkestemningen er i forhold til det her store skridt, som Dansk Folkeparti har taget ved at bruge ordet remigration. Ikke? Og så sidder man på hænderne, og i det øjeblik, man ser, at der er faktisk en bred tilslutning til remigrationen, ikke? I en eller anden form, som skal diskuteres og defineres, så vil det det borgerlige Danmark stille sig op og sige ja, selvfølgelig, og bla bla, ikke? I ved. Men hvis jeg bare lige må minde om, at de ting, som du, Åsa, du, Hilde, meget specifikt siger i dag, hvor I anvender begreber, ikke, som udvisning og så videre, de ting, I siger, ville for 10 år siden have været defineret som fascisme.
Netop.
Ordet utvisning, det har ju funnits igen.
Utvisning har gått. Men det är remigration har varit sagt.
Jo, men det du sagde meget specifikt, Åsa, for et øjeblik siden, ikke, at du mener ikke, at man som, hvad hedder det, ikke statsborger i Sverige, der begår kriminalitet, kan forvente, at man kan blive i Sverige. Mm. Det er altså helt nye toner fra en person på venstrefløjen. Det ved du også godt, ikke? Det vil have ført til ramaskrig for 10 år siden i Sverige og for 20 år siden i Danmark.
Mm. Men det är inte där diskussionen går just nu. Det är inte den här reimmigrationen handlar om, utan i Sverige nu i alla fall. Det är i Sverige jag kan. Där har regeringen bestämt att man ska uppmuntra våra asylflyktingar, oavsett om de arbetar eller inte, men alla kommuner ska uppmuntra sina invånare att återvända. Och signalen till det här, och så säger man så här, nej, men det är naturligtvis de som inte gör rätt för sig som vi inte vill här och så här. Men signalen är ju ändå att den går ut till alla asylflyktingar som här, även de som arbetar och gör rätt för sig, att ni inte är riktigt välkomna. Egentligen så vill vi helst att ni schappar, att ni lämnar det här landet. Och då kan jag ju ställa frågan till dig, Hassan, tycker du att det är att gå för långt, eller tycker du att det är rimligt att det här
det,
är
någon... Jag syns det är helt rimligt att komma med den uppmuntring. Jag menar,
varför det?
Jo,
men varför?
Fördi man kom som flykting på midlertidigt uppehåll. Og indtil man kunne returnere til sit oprindelsesland, ikke? Så selvfølgelig er der intet urimeligt i, at man både økonomisk og hvad hedder det, verbalt opfordrer til, at man rejser tilbage igen, når der er sikkert at være derhjemme.
For min egen del så har jeg jo netop på grund af, at jeg har sagt sådanne ting før, blitt kalt rasist i deler av offentligheten, eller sett på som høyre side. Det jeg er opptatt av, for grunnen til at jeg snakker om språket og hvordan det på en måte skal inkluderes eller ikke tas inn i samtalen, det er fordi dette er det der klassiske at vi flytter over tårnvinduet. Det betyr at vi sier at noe som var utenkelig før, kan man nå si. Det blir et, altså det som var utenkelig blir nå nødvendig. Og når man flytter dette vinduet for hva det er akseptabelt å snakke om, så kjenner i alle fall jeg at det gjør noe med meg som person. Mm. Og det er derfor jeg er opptatt av det. Altså når man plutselig normaliserer noe man før har tenkt var umoralsk, så gjør det noe med meg som person. Og når Rasmus Paludan nå er glad å si at Dansk Folkeparti endelig har nærmet seg han, og det er jo ikke så dårlig, så er spørsmålet til meg selv, ikke til dere eller til alle andre. Hvor går da grensen for meg selv for hva jeg synes er akseptabelt? Og det er i det bildet jeg synes at flere diskusjoner, blant annet den som Pierre Collignon trekker fram i Berlingske, der han oppfordrer den konservative siden i Danmark til å sette noen gjerdestolper, som heter noe annet på dansk. Hva heter det på dansk? Hengende, altså noen slags her går...
Heinspel.
Ja, heinspeler, som er gjerdestolper på norsk. Fordi man har sett det før i historien. Torbjørn Røe Isaksen, som er politisk redaktør i E24 i Norge, tidligere minister, han skrev samme type artikkel denne uke etter at nazisten, må jeg vel nesten si, Nick Fuentes, var på podcast med Tucker Carlson i USA. Mm. Og Fuentes er antisemitt. Han snakker om jøder på fraktvilt vis.
Han sier at han gjelder Hitler.
Ja. Og han og Torbjørn Røe Isaksen minner om at det er antisemitismen som er alle konspirasjonsteoriers mor. Da siterer han Terje Emberland, som er forfatter og forsker ved HL-senter og Holocaust-senter i Norge. Og det er altså når en åpner opp for konspirasjonstenkning og hvit makt-inspirert retorikk, selvfølgelig ja, antisemitismen Hilde,
du, like du blander bort. Tingene sammen nu.
Nej, altså, fordi nu,
du kan altså, ikke blande, nu... Du kan da ikke sammen, altså sidestille, hvad hedder det, Nick Fuentes med,
nej,
med
jo, på den måten var det,
om remigration i Danmark?
Jeg skulle fortsette litt her. Fordi, for å gå tilbake til gjerdestolpene til Pierre Collignon, han sier også det helt klart, at når en snakker om remigrasjon på denne måten, så er det med på å flytte de gjerdestolpene, og det vinduet for hva det er som er moralsk og umoralsk. Og det, når jeg sier at det har skjedd før i historien, så er ikke dette for å hitle samtalen om remigrasjon. Men en av de som var opptatt av nettopp det spørsmålet, en jødisk-tysk filolog og forfatter Viktor Klemperer, mest kjent for dagbøken han skrev under nazitiden. Han overlevde mot alle odds, fordi at han var gift med en ikke-jødisk kvinne, derfor så bodde han i Dresden. Men han analyserte hvordan nazismen trengte inn i språket ord for ord. Han skrev denne boken som heter «Det tredje rikets språk», og der viste han hvordan nettopp hverdagsord ble forvridd til ideologisk verktøy. At du hadde et språklig forgiftning som gikk forut for volden. Og han beskrev, altså han skriver,
okay, jeg tror, jeg har forstået din pointe, Hilde, men det er vilde sammenligninger, altså virkelig vilde sammenligninger, du fordi, foretager lige nu. Jamen, fordi...
Jamen, nu tænkte jeg på ordet remigration.
Ja, jeg har forstået det. Ja. Jeg har forstået, at I har bidt jer fast i et ord, og I mener, det er det helt centrale bevis for, at vi er på vej ud over kanten. Det er, at man nu bruger et bestemt ord. Ikke? Så det vil sige, ens intentioner, ens præcisering af, hvad det ord dækker over, er ligegyldig, fordi man har brugt det forbudte ord. Ikke? Og det, jeg siger, det er, når man udskammer verbalt på den måde, at bestemte formuleringer bliver bevis på, at man er i samme kasse, ikke kun som Nick Fuentes, den unge amerikanske antisemitiske debattør, men selveste Hitler, ikke? Så er det, man skubber folk fra sig, fordi demoniseringen er det farligste.
Jeg snakket for mig selv, som jeg sagde til mig, jeg sagde, at det jeg er optaget af, hvad gør det med mig selv?
Jeg er også optagen af det her med, hvad språket gør med os, for jeg mener, at det påvirker oss så väldigt mycket mer än bara att vi använder ett särskilt ord. Om man lägger ihop det här ordet remigration eller återvandring och så vidare som vi pratar om nu med den diskussionen som pågår i alla våra länder. Vad är man när man är svensk, norsk, dansk och så vidare? Och så är det då en politisk kamp om hur de här begreppen ska definieras och det går hela tiden ut på att man ska exkludera bort med dem. De har inte här att göra. Om man lägger ihop alla de här parallella processerna så får vi ju ett stort skifte i vårt sätt att se på våra medmänniskor. Att se på hur vi ska bygga våra samhällen. Men också det händer någonting med oss själva i det djupet av våra själar tror jag.
Och det är den själen jag är upptatt av. Jag är inte upptatt av att demonisera andra, Hassan. Det vill jag bara säga ut då. För jag syns också det är intressant att känna hur alltså när är det jag skifter mening? När är det jag blir rädd? Når er det jeg opplever at en blir truet på eksistensen? Så alle de tingene der gjør at man endrer seg. Og særlig fordi at vi lever i en sånn veldig urovekkende tid, så skjer det litt sånn noen ganger med store rykk. Og jeg mener som deg og som ja, Åsa også tror jeg at det har vært ekstremt mye med innvandring som er i ferd med å skape så store problemer i så store deler av Europa at det må håndteres. Altså det mener jeg helt seriøst. Og der igjen så vil jeg gå tilbake til Pierre Collignon som sier, og som han er jo ekstremt opptatt av det, av islam for eksempel, som han mener ikke er forenlig med det danske samfunnet. Jeg er helt enig, men jeg tror allikevel for min egen del at ord kan forme den type virkelighet, og da driver jeg med en eller annen slags selvrefleksjon rundt det. Fordi jeg er redd for hat, for eksempel, i meg selv. er redd for forakt i mig selv. Og vil motvirke og motarbeide og tvinge, for å sitere en god venn av meg, tvinge hjertet til å holdes varmt og åpent. Mm. Mitt eget, og da snakker ikke jeg om andre og demonisere andre sine hjerter. Jeg tror det er så mye som folk frykter og som jeg har så stor forståelse for.
Okay, men det som er det centrale for mig her, det var noget af det sidste, du nævnte her, Hilde, at der sker transformationer i vores samfund lige nu, som er ekstremt hastige. Ikke? Vi kan risikere, at de bliver så hastige, at de bliver revolutionære. Og det er det, som jeg mener, vi for alt i verden, altså for alt i verden skal undgå, fordi det er dødsensfarligt. Ikke? De transformationer, der sker, med så høj hastighed, at man ikke når at kunne diskutere eller opponere mod dem som borgere i et samfund. Det er de værste. Ikke? Mm. Og derfor mener jeg, at når nu vi har et begreb, som cirkulerer ude i masser af grupperinger, ikke kun ekstremistiske højrefløjsgrupperinger, men mainstream debat kollegaer rundt omkring, ikke? Og bliver brugt flittigt et begreb som remigration, så lad os få det frem i lyset. Jo. Og der kan Pierre Collignons princip om, at det konservative Danmark må sætte hegnspæle komme til sin ret. Ikke ved at sige, vi vil ikke bruge dette ord, det må ikke diskuteres, ingen må nogensinde nævne remigration, det er det store onde ord, men ved at sige specifikt, hvor man står henne. Ikke?
Hvad har fått dere til at koke, og hvad har dere gjort dere glade denne uke? Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, Åsa.
Ja, veckans hiss. Sannfinländarna, som det är alltså Finlands högerpopulistiska parti, om man nu ska använda ett mjukt ord här då. De har alltid varit emot att Finland är tvåspråkigt. Man har sett det svenska språket och de finlandssvenska medborgarna som fiender och parasiter och så vidare. Nu har man ändrat sig och accepterar svenska språket i Finland. Och det här glädjer ju mig väldigt mycket. Och istället så utnämner man engelskan som fiende. Och det kan man diskutera. Veckans diss. I Norden så har vi ju inte minimilöner som EU anser att vi borde ha. Danmark har dragit saken till EU-domstolen. Danmark förlorade. Men jag håller med Danmark här helt och hållet. Jag tycker EU ska ägna sig åt annat. Mm. Hassan?
Ja, jag startar med en hiss till Sverige, Åsa. Och det är för att man i Sverige endelig har sagt ja till uranbrydning. Det vill säga att man kan förarbeta uran, rent politiskt i hvert fall. Är det tillåtet nu att man får arbejder uran fra den svenske undergrund, og det synes jeg er et stort skridt frem, og jeg håber, Grønland følger efter. Min uges dis går til den danske øverste chef for politiets efterretningstjeneste, manden, som helst lever i skyggerne, den længst siddende PET-chef i Danmarks historien, som nu ifølge dommen mod hans kollega, eller til fordel for hans kollega, den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, nu er dømt for at have løjet, kan man sige, fordi han fortalte at detaljer om Finsens sexliv til en lukket politisk magtfuld kreds, men hans briefing var altså fuldstændig usand og dermed retsstridig og krænkende, lyder domskonklusionen. Og du, Hilde?
Min hisse, den går til Moderaternes ungdomsforbund. Fordi nå vil bytte en farge på den svenske flagge.
Den svenske flaggen er den fulaste i Norden, om ni frågar mig. Men just nu så er den ganske ljusblå, og før så var den mørkblå. Og de vil altså tilbage
til den mørkblå,
det vil faktisk jeg med. Ja.
Min diss, den går til tidligere norske statsministeren Torbjørn Jagland. Nå endelig begynner alle disse store lekkasjene å komme ut av forholdet mellom Donald Trump og Jeffrey Epstein. Og i den forbindelse så lekkes det også da, altså brev som Torbjørn Jagland har skrevet med Epstein lenge etter at han ble tiltalt for sine, Hvad kan man kalde det for noget,
det er Trine holdt på med?
Hæ? Ja.
Sine aktiviteter.
Sine aktiviteter, jeg får sige det.
Apropå hvad språket gør med forståelse. Ja.
Men det kommer frem både at, at Jagland bliver kaldt for en god ven, men ikke minst at Epstein skriver til Jagland at Jagland gerne kan ta op med Putin, at han har mye på Trump. Og hvis Jagland, som hater Trump, virkelig trodde at han gjorde verden en god tjeneste med at lade Rusland få tilgang på hva Donald Trump har holdt på med, så han mer naiv enn jeg noensinne, jeg trodde kanskje han var det, men ikke så ille. Åh, kanskje vi skal takke Jagland for at det er kompromat på Trump i, hos russerne.
Men Hilde, det her er jo noget af det sindssygeste, vi nogensinde har haft inde i en parentes som en dis i vores program her.
Det kom i dag tidlig.
Jamen, det, altså, det er så sindssygt. Det,
det er
her,
så sindssygt.
Altså, den tidligere norske statsminister ikke, og generalsekretær i Europarådet ligger og skriver e-mails eller sms'er til Epstein, hvor han ligesom detaljeret beskriver sine følelser og sådan noget for andre store statsledere, Trump, herunder Trump og så videre.
Altså det er sådan, jeg bare håbte næsten kunne altså, forbigå, men det er virkelig wow.
Fattar ni hur många män i etablissemanget världen över, inklusive Norden, som är livrädda över att mer och mer ska läcka från de här Epstein-dokumenten? Det var svårt att sova på nätterna, tror jag.
Dette började jag si, men bara tanken på att det är många små själar runt omkring i toppledarstolar som blir så glada för att bli sett, det gör mig livrädd.
Ja, men det är så fruktligt. Alltså, jag kan ju inte låta vara med att överväga om jag, hvis jag hade haft möjligheten för en tillsvarande kontakt till sådan en maktfull verdensman, ikke, som Epstein ju framstod som, ikke, om jag vill ha kunnat säga nej, alltså
netto.
Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Altså, jeg synes, det er... Men det skal jo frem. Det er 20.000 sider, der er kommet frem nu, ikke? Og det hele skal frem. Altså, det skal det bare.
Åsa, du kokte etter dommen mot TV-profilen Mikkel Leinegard. Er han et offer for tidsånden, eller en mann som gikk for langt? Først så må du beskrive hva denne saken er også, for du skrev at det her er sorgens og skrekkens dag, intet mindre, i Aftonbladet. Hva skjedde?
Ja, vi har pratet om det förut med våra nytillkomna lyssnare her i podden då. Så är det ju så att Sverige har haft en väldigt folkkär programledare som heter Mikkel Leinegard, och han har lett det här programmet som heter Mästarnas mästare, där gamla idrottsstjärnor träffas och slår ut varandra. Och sen så var en inspelning i Sydeuropa, och så var det en fest med teamet, och så pussade han sin producent på munnen två gånger.
Kysset, ja.
Ja, precis. Alltså inte en kyss utan en puss, det är skillnad. Och
nusset.
Ja, precis. Och det som hände sen är att han förstod att han har gjort fel, och morgonen därpå så bad han om ursäkt på sms, och kvinnan sa att det var okej och de skulle äta lunch och sådär. Och sen så pratar hon med sin man, och sen så lämnar hon det här teamet, hela inspelningen, och två månader senare så polisanmäler hon honom, och han dömdes då alltså för sexuellt ofredande. Och då tyckte ju jag att det kan inte vara riktigt meningen, tänker jag, att polis och åklagarväsendet ska ägna tid åt det här, och jag tycker också att det här SVT som arbetsgivare har fallerat, att de borde ha liksom löst den här frågan utan att man ska behöva gå till polisen.
Alltså det du skriver, att nu har vi svart på vitt att det är statens uppgift att reglera alla mellanmänskliga relationer som har gått snett, skriver du.
Ja, men
var på din vakt, släpp för allt världen inte fram människan i dig.
Nej, men jag vill inte försvara det här att man pussar folk mot deras vilja, det är inte det jag är ute efter. Nej. Men jag är ute efter att staten inte kan gå in och reglera allting. Därför att som människa så är det så att man råkar ganska ofta ut i situationer
där man tycker, oj, det här gick lite fel, eller så här borde jag inte ha gjort, eller så där. Och att ringa på polis då, tycker jag är att gå för långt. Då måste jag säga då, det tyckte, kan jag hävda, det svenska rättsmedvetandet också. Jag har aldrig fått så mycket stöd för en text som jag har skrivit. Nu tycker jag synd om den här tjejen, för att vad hon gjorde var ju egentligen dels att hon blev sviken av sina arbetsgivare, och det blev Micke Leinegard också. De skulle ha liksom löst det här. Men hon har faktiskt också bara testat den lagstiftning som faktiskt finns och är på plats. Och då menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till sexuellt ofredande. Det här ska överklagas. Vi får se vad som händer.
Mm.
Om jag tittar på mig själv, vad har jag gjort på personalfest och så här? Jag skulle ha livstidsfängelse på kvinnofängelset Hinseberg, tror jag. Om män skulle ha sprungit till polisen. Jag tror att man får titta på sig själv. Alltså, vem är jag? Vad har jag gjort? Är det så att man kan ha gjort saker där det har varit absolut ingen sexuell betydelse överhuvudtaget, och det är det Micke Leinegard menar, han pussar inte henne av sexuella skäl utan för att han ville trösta henne för att hon var ledsen för någonting, och det är det som blir det juridiskt svåra för juristerna att ta ställning och nämndemän att ta ställning till. Var det här en puss av sexuell natur, eller var det av vänskaplig natur, eller var det bara så här lite hipp som happ, druck lite alkohol och sådär. Det här är ju faktiskt helt omöjligt, skulle jag säga, många gånger att avgöra.
Jeg ville jo også blive trukket igennem sølet, hvis man gennemgik mit liv med en tætte kamp. Det er klart, ikke? Men jeg må da også sige, både når jeg ser mig selv i retrospekt, men også når jeg ligesom ser, hvad vi ophøjede dengang, så var det jo det, som man i dag vil kalde brutal adfærd over for det modsatte køn. Ikke? Altså, vi syntes jo, at der var noget både poetisk og frækt og frit og livsdueligt i mænd, som ligesom sådan tog for sig af retterne derude. Ikke? Det var jo altså også helt ude på den yderste venstrefløj. Noget, der blev promoveret og dyrket og ophøjet. Ikke?
Ja,
og jeg synes, at det er rent kulturelt, har været altså rigtig godt, at der har været et opgør med det, ikke? Og det er ikke kun fordi jeg stod der ved siden af de her mænd og var for genert til at være dem, som jeg gerne ville være dengang. Det er jo ikke kun derfor, at jeg ser på det her med tilfredshed. Det er faktisk også fordi jeg synes, at det er rimeligt.
Men nu skal jeg komme med en spådom. Jeg tror at om ikke så lenge, så kommer en til å begynne å diskutere at en bør ha tilbake denne type maskulin adferd tilbake igjen i kontoren, fordi at feminiseringen har gått for langt og ødelagt hele samfunnet. Det stod det for øvrig også en artikkel om i Viken og Visen nå denne uken her. Helen Andrews som har gått som en virvelvind gjennom hele Vesten med å skylle alt, inkludert woke og dårlig forvaltning på kvinnene, og at nå er det på tide at menn kan komme tilbake igjen og utøve den maskuline kraften som en mann kan ha. Jeg tror det kommer til å komme sniken inn i dette overtonvinduet som vi har snakket om ganske raskt.
Det tror jag också. Jag tror att det blir ganska svårt att vara människa om man aldrig kan ge en komplimang. Eller, för det är klart, det är inte brottsligt, men det är olämpligt till en kvinna. Eller att man inte kan lägga en hand någonstans. Eller att man då inte kan ge en puss på en fest. Jag vill inte försvara att man ska göra saker där andra människor verkligen inte vill. Men det är ganska svårt att veta vad gränserna går. Jag tycker det är intressant apropå det här med positionsförflyttningar. Nyss pratade vi om remigration och återvändning. Jag kommer ihåg när vi startade den här podden och jag berättade om de svenska erfarenheterna av MeToo, då var Hassan helt förfärad.
Ja, han sa ju det någon nyligen.
Ja, precis. Och nu har Hassan svängt åt det helt andra håll som den lyckliga gifta man han är, småbarnspappan.
Ja, men det kan du gott, det kan du gott.
Trygga hem, och det är
jag glad
för. Det
kan du gott grina av, och du kan också gott placera det in i rammen av mitt trygga hem. Det är helt i orden, men jag husker också att du sa till mig Åsa mycket tidigt när vi liksom började det här program för 6 år sedan, ikk? Där sa du att äkta intellektuell kapacitet, det är att man kan förändra sitt standpunkt undervejs.
Ja, absolut, men jag hann ju inte prata klart. Jag skulle ju landa i det. Alltså,
hur sanna intellektuella kan ändra sig och ha de allra bästa argumenten faktiskt när man också har bytt ståndpunkt. Och Mitro tycker jag är så intressant just för att man kan vrida och vända på det precis hur mycket som helst. Det är det som gör att det här är så spännande. För det är också precis som yttrandefrihet å ena sidan och andra sidan. Och det finns alltid ett konkret fall där man känner, här vill jag faktiskt inte försvara yttrandefrihet, men man måste göra det i alla fall av princip. Och sådär.
Men det att skifte mening, det tänker jag är det viktigaste i hela världen. Att vi ska
det skulle jag inte säga att det alltid är.
Men, jo, jag syns faktiskt det är även om jag
förmågan att kunna. Men,
Men jag vill se tillbaka på denna dag med stor tillfredshet om 5 år, när vi allesammen helt fritt och utan skam bruger begreppet remigration.
Jaha, när vi alla sitter i fängelse för att vi har tagit på någon, tror du?
Ja, låt oss nu se.
Tänk, vi kan podda från 3 olika anstalter.
Men generellt så är jag ju nog underligt nog, fordi jeg er jo, tror jeg, pessimisten er også 3, så er jeg jo den, der oftest er mest fortrøstningsfuld. Ikke? Og jeg mener, at MeToo, som har været brutalt og uretfærdigt i elementerne af hvad hedder det, processerne, helt sikkert. Ikke? Men jeg mener, at MeToo har givet mig og os den specifikke mulighed for at definere os som mænd på ny, som vi har let efter i lang tid. Og derfor mener jeg ikke, at vi kommer til nogensinde at vende tilbage til den mand fra 70-tallet, ikke? Som ordner og alkoholiserer og tager for sig af det hele. Men en ny form for maskulin ordentlighed, kan man sige, eller ærefuldhed.
Jeg skulle också vilja säga att tyvärr så har ju MeToo lett till att man redefinierar vad det är att vara kvinna. Och det kan, jag har aldrig liksom känt mig så förminskad som kvinna som nu. Därför att vi klarar ingenting. Utan vi måste gå till polisen eller vi måste gå till chefen. Och hellre det än att gå till polisen. Vi måste blanda in någon annan. Vi måste offentliggöra saker och ting som kan vara skitsaker.
Du hører Norsken, Svensken og Dansken.
Der udkommer denne her forfatters bog, og der konstaterer jeg, at hans hovedperson er bygget på min morfars historie.
Hun beskylder han for at føre henne bak lyset. Han svarer med at skrive om det. Det er et stort forfatterdrama i Danmark nu, som har alt kærlighed og hevn og kemikalier. Det er en roman, som er fiktion, og handler om dokumentaristen Nanna, som er i arbejde med at skrive en roman om sin familie, som spilte en rolle i Danmarks historiens største miljøkatastrofe, Cheminova-skandalen, som pludselig er blevet tatt over av en mannlig forfatter, nemlig bestsellerforfatteren Kim Blesbjerg. Hva er dette, Hassan? Her er Johanne Mygen, som har fortalt historien til Kim Blesbjerg, og begge to har skrevet romaner om den samme store miljøkatastrofen i Danmark.
Det der jo ligesom er situationens omdrejningspunkt, det er, at han har jo henvendt sig til hende som kilde og har ønsket nogle optagelser, hun foretog, ikke, som han kunne bruge i sin research, og så har de, så har de faktisk indledt en affære, og under den affære, de så har haft, der har hun fortalt nogle specifikke historier om sin familie fra den egen, hvor Cheminova lå, ikke? Og der mener hun så efterfølgende, at han har stjålet hendes historie som materiale til sin roman, som i øvrigt har vundet De Gyldne Laurbær, og nu skal laves som en stor DR-serie, ikke? Og han mener modsat, at hun var fuldstændig klar over, at han var i gang med den research, og at hendes fortællinger jo i en eller anden form naturligt ville kunne indgå i historien, og at han ikke specifikt har kopieret hendes bedste forældres liv, ikke? Og det er konflikten, men det interessante for mig, og grunden til, at jeg tænkte, at vi kunne tale om det her, det er jo det her med ejerskabet over historierne. Hvem, ja. Altså i det øjeblik, man har sagt et pip, ikke, tilhører det så fortsat en selv, eller er det ude for grabs i det øjeblik? Ikke? Det synes jeg jo er et rigtig interessant spørgsmål for os alle tre.
Ja, ja, verkligen. Altså, vi som er forfattere, vi er jo som korpar. Altså, vi er värre
ravner.
Alltså, vi är värre än de som stal juvelerna på Louvren senast, för de åkte ju ändå fast. Men en författare kan ju aldrig åka fast, utan en författare säger bara, nej, jag förstår inte vad du pratar om. Det här är min research på annat håll, och det här är mina fria fantasier, och hur som helst kan du inte ha monopol på att berätta om den här fabriken eller miljöförstöringen eller det här samhället eller den här händelsen eller så. Så hon har ju en svår situation, skulle jag säga, Johanne Mygind, som då anklagar sin tidigare älskare,
som hon också var,
Blasbjerg, för jag försöker förklara för svenska lyssnare vad det som har hänt här.
Ja.
När hon säger att han har tagit och skrivit en bok som bygger på hennes mormor och morfar.
Mm.
Det är svårt för henne, men det är principiellt otroligt intressant. Och det här händer ju hela tiden.
Mm.
Bara att hon blåser till storms. Och hon säger också så här, jag skulle ha skrivit den här boken. Jag skulle ha skrivit en bok som handlar om de här. Och då blir det ju, min mormor och morfar, men då blir det ju å andra sidan jättekonstigt. För hon skulle naturligtvis inte ha skrivit samma bok som han har skrivit och fått pris för. Därför att en författare skriver inte den andres bok, utan man skriver sina egna böcker. Helt, ingen bok är den andra lik. Så.
Alltså, som Johanne Mygind i den här sag säger, så är det ju inte ett spörsmål om hvorvidt han må gøre det eller ej, men om hvorvidt han har gjort det på en ordentlig måde eller ej. Ikke? Mm. Og der kunne man måske gribe ind ved hjælp af noget, vi tidligere har talt om, og som jeg kategorisk afviste dengang. Men sande intellektuelle kan jo forandre standpunkt, som vi har talt om i dette program. Så jeg vil faktisk foreslå, at man genovervejer, om man ikke skulle have et tilsvarende, altså det presseetiske sæt retningslinjer, et forfatteretisk sæt retningslinjer, som man arbejder ud for, og som forlagene kan tilslutte sig, ikke? Og som de så skal efterfølge. Ikke?
Som forfattere bliver jeg livrädd over noget sånt, for det er ganske svårt at afgøre, når man sætter sig og skriver. Altså, alle forfattere skriver om sig selv. Mm. Och den verklighet som man tar del av, historier man hör och människor man träffar. Så att det blir väldigt svårt att säga så här, oj, nu har jag visst låtit mig inspireras av en kompis här, eller oj, nu såg jag ett fotoalbum hemma hos min käresta, och där var det ett foto som grep tag i mig, oj, det kan jag inte använda. Så det där går ju liksom inte att reglera, utan här handlar det väl om att man ska ha någon egen inre moralisk kompass.
Men kan man det?
Jag tror att den här typen av
Madame Bovary,
har ikke noget indre moralsk kompass.
Jag tror att den här typen av samtal kan leda fram till i alla fall att man håller saken kokande. Vi journalister är ju, journalister också, men författare är ju hyenor, så jag tror ändå att samtalet i sig själv kan leda fram till någonting.
Men tänk på Madame Bovary för exempel. Flaubert, som brukte delar av förhållandet till poeten Louise Collet som material. Och hon kände sig totalt grovt utnyttjad och menade att han hade brukt brev och känslor och inspiration utan kreditering. Knausgård har blivit anklagad för det samma, sant, av sin egen familj, som menade att han stjal liv utan samtycke. Vigdis Hjort skrev en roman, Arv og miljø, som førte til at søsteren Helga svarte med Fri vilje, som var en slags motbok. Tove Ditlevsen mente vel at hun hadde blitt stjålet livet fra Reich. Hva heter han?
Altså, absolutt. Alt
dette med, har jo skjedd mange ganger.
Jeg holder med om det, men jeg tror ändå at man måste skilja på en selvbiografisk roman, som jeg selv valgte på å skrive, och en roman, så att säga. I det här fallet, så det vi diskuterar nu handlar väl om en fabrik, va, på 50-talet i Danmark, inte det det handlar om. Och två fiktiva figurer där som den här kvinnan menar bygger på det hon har berättat om sin bästa far och bästa mor. Det vore ju skillnad om King Blasbjerg liksom sa så att det här är mitt liv. Ja, men det här är självbiografiskt, ja, men det var, utan det är det roman.
Det var ju det Tove Ditlevsen skrev. Hun skrev, mine erfaringer er ikke til låns. Jo, det betyr at vi alle går rundt med erfaringer da, som andre ikke kan låne av inn i sin litteratur.
Yeah. Ja, det er riktigt. Men jeg tror ändå man måste skilja på en roman og et självbiografisk verk.
Men alle de tingene jeg nevnte nå, han er jo romaner.
Ja, yeah. Helt sikkert.
Alt det jeg snakket om nå var romaner. Ja, Madame Bovary, eller Arv og Miljø, eller Knausgård sin Min Kamp, eller Tove Ditlevsen som sant, anklager. Altså, det er romaner. Det er bare romaner der.
Ja, det er jo, og der man ser også hur flytande det her med selvbiografisk skrivande er, og hur vi författare kan nyttja begreppet roman for at ikke behøve ta ansvar for hva vi gjør mot vår omgivning.
Man kunne jo sikre sig mod rigtig meget af det her ved at have nogle principper for forelæggelse, ikke? Mm. At man ved, hvordan man behandler kilder. Hvis der er nogen, kan være nogen tvivl om, hvor materialet eller karakteren stammer fra, så skal, kilden have forelæggelse i en eller anden form. Det betyder ikke, at man skal opnå godkendelse til at udgive det her, men så ved kilden, at det kommer til at blive udgivet, og forfatteren ved, at man udgiver det på trods af kildens ønsker om, at det ikke bliver udgivet, for eksempel. Ikke? Og så videre, og så videre.
Jättesvåra enskilda fall, tænker jeg, at det kommer at blive. Men en veldig vigtig diskussion.
Mm.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Berlingske Tidene har fått en egen huspoet. Han skriver om vold i skolen, inshallah i ordboken, og dansk hygge midt i det hele. Det er altså Emil Salzer, som er forfatter og dikter, som er blitt huspoeten til Berlingske. Synes vi at medier skal holde seg med huspoeter, og burde ikke vi norsken, svensken og dansken også hatt en huspoet?
Jo, det er klart at vi burde ha. Jeg kommer å tenke på nu at Tranemo kommun i Sverige, som är en väldigt liten kommun, de ansatte en poet, Jimmy Alm, som skulle skriva poesi på skattebetalarnas bekostnad, så att säga. Och det blev ju ramaskri, men han har ju gjort jättemycket kul grejer och satt kommunen på kartan. Det är klart, vi ska ha en huspoet.
Altså, jeg kan godt lide det, og jeg synes faktisk, han er ret interessant, Berlingskes nye huspoet. Jeg synes, det er en skidegod idé, og meget uventet, at poesien ligesom skal træde så langt frem i identiteten. Ikke? Så jeg vil mega gerne have en huspoet, men altså, hvordan skal det afgøres, hvem det skal være?
Jeg kan lese et slutten på Emil Salzers dikt, så folk får et lite inntrykk av hva dette er. Slutten. Valget er ditt, og Gud vet at shit skal bli verre før vi våkner, så vi hygger oss fra synet av tesk i skoler og på streder. Litt ennå. Vi hygger litt ennå. Noe oppløftende følte jeg ikke det var.
Nei. Men oppløftende poesi fungerer vel heller ikke riktig?
Nei, ikke særlig. Ja. Men jeg prøvde og jeg la ut en liten teaser på et sosialt medie. Fikk ikke så veldig stor respons. En av de store leilighetsdikterne i Norge, Frode Grytten, fikk tilsett på morgenkvisten. Han har et dikt om Torbjørn Jagland. Det gjorde dagen min i dag. Men og hvis dere skulle tenke på en dansk eller svensk, hvis det ikke skulle være Frode Grytten?
Nej, men altså, jeg tycker ju at Göran Greider er en väldigt bra svensk poet med både humor og humor og begriplig poesi, kan jeg säga. Göran, om du hör det här, så skicka in något till
et lite dikt til norsken, svensken og dansken.
I Danmark har vi en national poet, kunne man godt kalde ham, som hedder Søren Ulrik Thomsen, eller Sut, som han bliver kaldt. Mm. Men det synes jeg ville være lidt kedeligt, hvis det var ham. Jeg kunne godt tænke mig sådan en lidt ung huspoet, måske fra udkanten af vores, tre nationer, et eller andet sted.
Det havde været fint.
Det skal blive veldig spændende at høre næste vecka, ifall vi har fått in nogle aspiranter.
Altså, Bjørn Eidsvåg har jo sagt, at han skal lage hymnen til norsken, svensken og dansken. Han har endnu ikke gjort det, og jeg bare venter på den dagen det kommer. Så det kan jo være, at det bliver han, som er vår huspoet.
Norsken,
svensken
og dansken.
Det har vært krystallnatt hos oss alle. Det har vært heftig diskutert på mange vis. Hvem får lov til å eie krystallnatten, og hvem får ikke? I Norge ble statsminister Jonas Gahr Støre anklaget for å være antisemitt, fordi at han gikk med et tog som antirasistisk forening arrangerte, blant annet. Og Mosaisk Trossamfunn mente blant annet at det var å svikte jødene, fordi at antirasistisk forening også er så ekstremt Israel-kritiske. Mens det er andre jøder i Norge som har sagt at det synspunktet støtter ikke de. Men det har blitt en konfliktens dag på mange vis. Skal vi gå ut på svensk klesmer?
Ja, jeg lyssnar mycket på klesmer. Jeg tycker det er sån underbar musik. Mm. Den er både sorglig, men också kan vara väldigt, väldigt festlig. Mm. Ann Kalmeting, hon är en av Sveriges främsta klesmermusiker, och vi ska lyssna på henne och hennes band, låten Friling.
Ja, det är en god ihukommelse av krystallnatten. Det är jag riktigt glad för det här.
Ich blonde in ghetto von Gessel zu Gessel und kann nicht gefinnen kein Ort. Die Tor ist man lieber, wie trockt man lieber Menschen und sagt Gott schon Wort. Es leicht auf mein Heim jetzt der Himmel der Bläuere, wo hab ich jetzt davon? Ich steh wie ein Bettler bei jedweden Teuer und bettel ein bisschen Sohn. Frühling.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR og Zetland.
Og spørgsmål nummer et eller andet. Du er tilbøjelig til at bekymre dig om, at tingene hele tiden bliver værre. Jeg er meget tilbøjelig til at bekymre mig om, at tingene bliver værre. Det er fordi tingene tit bliver værre. Indtil det punkt, hvor man rammer bunden. Jeg hedder Anna Ju. Jeg vil tage en hel masse forskellige personlighedstests, for jeg aner ikke, hvem jeg er. Hvilket er et problem, når man så relativt ofte får at vide, at man bare skal være sig selv.
Selvoptaget.
Med mig, der forsøger at finde ud af, hvem fuck jeg er.
Lige nu i DR Lyd.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen med Ole Brink. Det er efter radioavisen, som kommer her, for klokken den er 8.